En podcast från Aftonbladet.
Plötsligt dök hon upp, Märta Louise. Hon är i stan och Aftonbladet fick en intervju med henne igår.
Hör prins Harrys svar på frågan om han är en icke-arbetande kunglighet efter kritiken mot parets agerande som semikungliga.
Och kung Charles, han höll ett tal i amerikanska kongressen igår kväll och aldrig någonsin har väl Charles fått sådana ovationer och applåder.
Det här är podden Kungligt, jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Björing. Hallå Jenny!
Hej! Hej! Nu sitter vi här igen.
Ja, det är bråda dagar.
Nej men skoja, från morgon till kväll. Nu närmar det sig kungens födelsedag.
Ja, och det utlovade vi förra veckan i det avsnittet som var då, att vi skulle ha lite specialfokus på kungen. Och det ska vi ha, men det har ju hänt så väldigt mycket annat också som jag är helt och säker, du är med mig, vi är helt säkra på att våra kungligt poddlyssnare vill också ta del av det. För jag har tänkt på en sak, Jenny. Alltså, de kungligheterna har ju senast, det kan vara så här 7-8 månaderna, har ju legat så konstant även i nyhetsflödet, som det heter på lite journalistspråk.
Mm. Ja, men så är det. Det händer så mycket, både i Storbritannien, i Norge, ja men i ganska många kungahus runt om i världen.
Ja, det är jättespännande. Så att jag tänker, vi börjar då med kungen och sen går vi in på lite annat och sen så ska vi också besvara ett antal, ganska många mejlfrågor som vi har fått kring kungen, för det efterfrågar vi ju. Så att vi säger det här för att vara tydliga så ni vet vad vi gör. Vi har inte glömt bort de där grejerna.
Nej då.
Okej, som du nämnde, vi börjar oss närma oss den stora 80-årsdagen. Den är imorgon. Vi spelar in idag, onsdag 29 april på förmiddagen. Kungen följer år imorgon då och det planeras ju in i det sista för det stora firandet. Flera gäster har utannonserats så programmet filas på in i det sista. Och kungen ska ju även hålla någon form av privat fest. Och då vill man ju veta lite mer, Jenny. Jag vet att du är lite restriktiv när det gäller information om detta. Men jag ska försöka, jag ska ta lyssnarna i hand och försöka få veta lite. Vilka är det som kommer på en sån fest?
Ja, det är ju såklart då. När det är en privat middag, då är det kungens närmaste vänner som är bjudna. Men kan vara också en och annan kunglig kollega eller släkting, såklart. Men om man tittar på kungens närmaste krets, då handlar det ju om en hel drös med kompisar som har följt honom sedan barndomen, skolåren, ungdomen. Och sen är det ju även flera då som han lärt känna i mer vuxen ålder. Jag skrev en stor artikel som kommer att publiceras idag, onsdag. Tror jag, eller om imorgon, vi får se vad cheferna säger. Som handlar just om kungens närmaste vänner, så missa inte den på aftonbladet.se.
Såklart.
Där har jag listat dem.
Men nämn några av dem då.
Ja, nej men som, sådana som folk kanske känner igen och som figurerar i omvärldspressen. Ja, men det skulle väl i så fall vara Stefan Persson.
H.M. Persson.
Bertil Hull som grundade språkreseföretaget EF.
Var inte det han som också tillhandahöll det här privatflygplanet när Victoria Daniel skulle smita iväg på deras smekmånad? Visst var han?
Precis, och ja. Även ett stort skepp, säger man väl.
Just, ja det var ett skepp. Nej, det var ingen båt, det var ett skepp igen.
Ja. Men Wallenbergarna och så vidare, så att det finns många näringslivstoppar också i kungens krets.
Men det sägs ju, eller har sagts genom åren, att vår kung kan vara ganska bra på att kalasa. Och då tänker jag att det känns lite vågat att göra det inför detta stora firande. Eller man får bara go with the flow kanske.
Ja, du menar för att för att han inte ska bli för trött liksom.
Att det blir så mycket på en gång.
Ja, jo, men jag tänker också att man fyller bara 80 en gång i livet. Och då, kungen är ju ändå en festprisse av rang. Han älskar ett bra party.
Men orkar han hålla det tempot? Alltså han är ändå 80. Jag menar, jag är inte ens nära 80. Jag blir helt slut.
Men det kan jag också bli. Kommer du ihåg den tiden när man kunde vara ute och festa, sen gick man till jobbet dagen efter. Det var inga problem.
Det var länge sedan.
Men, nej, men kungen klarar det. Och hans familj gillar ju bra fest också. Och något som ganska många nog nu känner till, det är faktiskt att kungen gillar maskerader. Han har bland annat varit utklädd till rumpnisse. Jag tror det var när Madeleine hade något slags kalas. Så höll han ett tal med drottningen och var en rumpnisse. Han har varit oljekejk. Finns en fantastisk bild på honom. där han och drottningen då är klädda som shaker. Han har också varit gondol.
Han har varit en båt.
Han har varit en båt.
Eller en kanot. Eller vad kallar man en kanot?
Men det finns en story kring det där. För att kungen var på besök i Venedig för många, många år sedan. Och då försökte journalisterna och fotograferna få honom att sätta sig i en gondol. För de ville ju ha snygga bilder. En gondol symboliserar Venedig. Mm. Det vägrade han att göra. Och så blev det, det blev liksom en liten grej av det. Kungen blev lite sur där nere i Venedig. Men hur som helst, vid nästa maskerad då, då kom kungen utklädd till gondol. Och jag kan nog säga och våga påstå att det var nog rätt mycket skratt då bland fotograferna som tog de där bilderna.
Jag tycker det tyder lite på humor ändå.
Ja, visst gör det. Och det är också många som vittnar om att när det är fest med kungen, då, det går inte att ta miste, han har kul. Under kungens jubileum 2023, då firade han ju 50 år på tronen, då berättade Ebba Busch på Instagram om den här festen. Hon var ju bjuden som då representant för regeringen. Och dagen efter tror jag det var hon la upp det här, en bild på sig själv i galaklänning. Och så skrev hon någonting i stil med, vad är väl en bal på slottet? Jo, kungen som spelar luftgitarr. Och det, jag kan nog faktiskt verkligen se honom stå där och göra det. För jag minns också när Carl Philip och Sofia gifte sig 2015. Då var ju Avicii inbjuden som, han spelade ju på bröllopsfesten. Det var sent, sent på natten. Och då dansade både kungen och drottningen liksom på scenen till Avicii. Och även då spelade kungen luftgitarr.
Ja, jag måste ändå säga att jag blir lite imponerad.
Det är väldigt bra festprismaterial.
Ja, absolut, absolut. Okej, vi ska gå in lite mer i detalj på firandet då som sker imorgon. Det blir ju en hel dag. Programmet lite kort för er som inte har koll på den. Det startar 10:00 på förmiddagen med Tedeum, tacksägelsegudstjänst för inbjudna gäster i Slottskyrkan. Sen 11:00 blir kungen firad av Försvarsmakten på Yttre Borgården och Försvarsmaktens fanborg paraderar. Parenderar.
Ja,
säger man så?
Ja, visst.
Ja. Och sen blir det då på 12:30, 12:30 så kommer kungen ut på Lejonbackens terrass. Försvarsmakten skjuter då salut från Skeppsholmen samtidigt. Det har vi varit med om tidigare. Och flygvapnet genomför en överflygning. Det brukar ju vara väldigt pampigt måste vi säga. Och sen några minuter senare så ska kungen hyllas med körsång från Norrbro. Och då är det de här som jag nämnt tidigare. Det är 6 olika körer som kommer från hela Sverige. De ska framföra ett nyskrivet körverk. Sen blir det lunch på stadshuset och på kvällen galamiddag på slottet. Det blir verkligen en hel dag.
Absolut. Det här är väl planerat ut i minsta minut verkligen. Och jag är så himla glad att det ska bli fantastiskt väder. Jag vet inte hur många gånger jag har stått på Borggården. Oavsett om det är höst, vår eller vinter eller sommar så fryser man alltid.
Ja.
Och det är inte att man har för lite kläder på sig, för det är lite av ett blåshål att stå där.
Nu pratar vi om Stockholm, landet är ju långt, men vi hade ju världens hagelskur bara för några dagar sedan här i Stockholm. Och det har ju varit, ärligt talat, svinkalla vindar i flera dagar.
Ja, ja.
Men jag vill ändå skänka en tanke till någonting helt annat. Till polisen och brandkåren som önskar att det ska regna på Valborgsmässoafton, alltså imorgon. Både för att liksom dämpa festligheter som pågår på andra platser i parker. Mm. Och tyvärr är det ju så att det finns ju många ganska unga människor och det dricks en del och sådär. Så att som mamma så önskar man också att det ska regna. Men okej, okay. Det är ändå roligt att se Stockholm i solsken.
Ja, men det är det ju. Vi kan beställa strålande sol och 20 grader dagtid. Och sen efter galamiddagens röda matta, då kan det förregna lite. Så kan
jag är för.
Allt stök dämpas.
Okej. Men det fanns ju faktiskt en plan om det skulle ha regnat. Visst var det så? För det ska ju vara, där på Borggården ska ju de här prominenta gästerna...
Ja, det är ju väldigt många kungligheter som väntas till Stockholm. Och då bygger man som en liten upphöjd, ja vad ska man säga, ponton? Nej, inte ponton, men upphöjd... Låda.
Läktare. Podium.
Podium är ju rätt ord. Ja. Och där kan då de här kungliga gästerna sitta och också följa vaktavlösningen och firandet och så vidare. Och jättekul också för alla då som kommer upp till slottet för att dela den här dagen med kungen. Att då kan de också se de kungliga gästerna mycket lättare.
Mm. Okej, då kommer vi till gästerna. Alltså den där gästlistan, det har varit sånt prat om det flera dagar. Vilka är det som kommer? Och jag tror att du har fått 1 miljon frågor. Vilka är det som kommer? Nu idag, de håller ju nämligen på den här gästlistan ganska så längst in i det sista. Men några av kungligheterna som kommer har nu bekräftats.
Ja, det varierar lite nu då. Till exempel på galamiddagen så säger de att det är 400 gäster inbjudna. Många kungligheter har redan bekräftat sin närvaro. Men alla de som är på galamiddagen är kanske inte med på liksom firandet vid borggården och så vidare.
Nej, och Odeum är ju inte alla heller med.
Nej. Men det vi vet då, och det är för att kungligheterna själva har bekräftat att de kommer, det är att danska drottning Margrethe, kungens kusin, kommer såklart. Och kungaparet då, Fredrik och Mary. Men också Margrethes syster, prinsessan Benedikte, som står kungen och drottningen väldigt, väldigt nära. Och från Norge så kommer då kungaparet Harald och Sonja och kronprins Håkon. Inte Mette-Marit, och det har vi pratat om tidigare i podden. Mm. Hon kommer ju inte på grund av sin lungfibros. Thailändska kungaparet kommer. Det här är ett mycket, mycket spännande par.
Jag vet att du gick lite igång på när den nyheten kom. Berätta varför, ja. Vi har inte hunnit snacka om det.
Nej, han heter då Vaira Longkorn. Han blev kung efter sin pappa. Pappan var väldigt omtyckt. Vaira Longkorn har väl varit lite mer kontroversiell, kan man säga. Det har ju varit så mycket beskrivningar av honom då inför tronskiftet. Lite galenskaper som att han utsåg sin hund till general i armén. Under pandemin då så drog han till Tyskland, helt sonika, med ett 20-tal kvinnor. Hyrde ett helt hotell i Alperna och tyckte det var ganska skönt att vara i Europa under pandemin. Jag kan säga att det är de snällaste saker som har skrivits. Det har skrivits mycket, mycket värre saker. Hur som helst, det här thailändska kungaparet, det här är deras första besök i Europa samt...
Alltså i någon slags officiell mening då?
Ja, sen de blev kungapar.
Okay.
Han har varit i Sverige innan, men som kung då har han inte varit här. Så att det är väldigt speciellt att han kommer. Sen har vi också storhertigparet i Luxemburg, Guillaume och Stephanie. Det är för övrigt deras bröllop som Mette-Marit kritiserade när hon skickade meddelanden till Epstein om att hon var så uttråkad och ta mig härifrån och så vidare.
Och det är första gången som kronprins Håkon ska träffa det här paret efter den händelsen. Spännande.
Ja, mycket.
Men det hanterar nog väldigt diplomatiskt.
Ja, och jag tror att Mette-Marit redan har pratat med Guillaume och Stephanie om detta. Serbiens för detta kungafamilj kommer också. Kronprins Alexander och kronprinsessan Katrin. Arvprins Filip och hans fru prinsessan Danica. Och de postade faktiskt ett väldigt långt tack för inbjudan på sitt Instagramkonto. Och meddelade då att hela den här stora uppställningen från familjen då kommer. Och så hade de också listat vilka födelsedagar och jubileum som de hade då haft. Svenska gäster och så vidare. Från Rumänien kommer prinsessa Margareta och prins Radu. Rumänien är ju en republik, men de har ju kvar då den här kungliga familjen som håller fast vid sina titlar då. Från Nederländerna som står det svenska kungahuset väldigt nära så kommer ju den tidigare drottningen prinsessan Beatrix som är kronprinsessan Victorias gudmor faktiskt. För Nederländerna och Sverige har ju en tradition av att vara varandras gudföräldrar sedan generationer tillbaka. Mm. Från Belgien, kung Filippe, drottning Mathilde, också nära vår kungliga familj. Och från Luxemburg då kommer storhertig Guillaume och storhertiginnan Stephanie som vi nämnde. Från Liechtenstein så kommer arvprinsessan Sofie tillsammans med prins Wenzel.
Mm. Och sen har vi också Finlands president Alexander Stubb inbjuden och Islands president Halla Thomasdottir. Och från Spanien kommer drottning Sofia och representerar. Men en som jag tycker det har pratats lite extra om också förutom den thailändska kungen, det är den här som kallas lite doldisprinsen från Liechtenstein. Det är lite surr om honom.
Ja, han är ju dels en av världens mest förmögna kungligheter. Men han är också ganska så okänd. men han har faktiskt en halvsvensk mamma. För Liechtensteins arvprinsessa Sofie, hon är dotter till svenska Elisabeth, som är född då Douglas.
Jag är helt färdig redan.
Ja, det är en diger lista.
Ja, och det här vi pratar om att det totalt sett då är 400 gäster. För sen har vi ju massor med gäster från den politiska sfären. Alltså såklart, vi har ju liksom...
Och det offentliga Sverige.
Ja, offentliga Sverige och så vidare. Och, men du nämnde här om dagen att det finns en del människor som håller liksom lite ledigt i kalendern på Valborg utifall att en inbjudan ska dimpa ner i brevlådan.
Ja, och då pratar jag om alltså Valborg när det inte är jämn födelsedag eller något annat. Men, nej, men jag pratade med en person vars föräldrar står nära kungaparet. Och den här personen berättade att inför varje Valborg så ser hennes föräldrar till att hålla den här kalendern ren. Mm. Därför de vet också att det kan då komma en inbjudan ifrån kungaparet till en vänmiddag för att fira honom. Så det här gör många av kungens vänner. De ser till att just Valborg, det planeras inte in någonting annat där. För att är det så att det blir en kompismiddag, då vill man ha möjlighet att kunna tacka ja direkt.
Och inbjudningarna kommer ju ganska sent.
Det kan hända.
Det beror ju på vad man definitionen sent. Ja. Men okej, vi ska gå tillbaka till det med kronprins Håkon, alltså norska kungaparet. Harald och Sonja, vi såg ju bilder igår. De kom ju hit via deras, det här, ja det är också ett skepp.
Ja, kungaskeppet.
Ja, Norge heter det, när det anlände till Stockholm. Mm. Det var ganska spännande. Men det har faktiskt varit en del spekulationer i norsk press om huruvida Mette-Marit skulle dyka upp i alla fall, även om det inte utannonserats. Så det beror lite på att hon har ju dykt upp vid två tillfällen där det kom upp sent i den officiella kalendern, för att det då beror lite på hennes dagsform och det här att hon har sin sjukdom. Och då läste jag att den här norska, din kollega i Norge, Caroline Wagle, norska kungaexperten, hon tror ändå att Mette-Marit kan dyka upp, men vad säger du? Är det bara spekulationer att man bygger lite förväntningar? För det hade ju varit lite kul.
Ja, alltså det i och med att vi har sett den senaste tiden vid ett par tillfällen, så den möjligheten finns ju såklart. Samtidigt är jag lite oroad över att vi också den senaste tiden har sett att Mette-Marit använder en syrgasapparat. Och det är ett tecken på, för jag menar, jag har fått så många mejl ifrån människor som har haft en anhörig med lungfibros. Det här är en jätteelak sjukdom. Jag skrev en kolumn också om att det är så många som tror att det är ett PR-trick att Mette-Marit då, även i offentliga sammanhang, använt lungapparat eller syrgasapparaten. Men de som förklarar för mig då, som har anhöriga så här, det är att när man väl då tvingas få syrgas, det gör man inte väldigt lättvindigt, utan det är ett sätt att klara livet. Det går ganska snabbt när man väl blir riktigt dålig. Nu är det säkert så att Mette-Marit snart kan få vara på den här listan med en lungtransplantation. Men det här är liksom inte en sjukdom som man skulle utnyttja på det viset just med en syrgasapparat, utan det är en nödvändighet. Mm. Det kan ju vara så att Mette-Marit haft den här syrgasapparaten privat, ja, men att det var först nu vi såg det i ett offentligt sammanhang.
Jag tror inte hon kommer dyka upp, för det är en stor skillnad att medverka liksom på hemmaplan och ha nära hem och så vidare än att resa till något land. Men okej, vi ska nämna det här i förbifarten. För ytterligare en organisation har nu sagt upp samarbetet med Mette-Marit, och det är Mandu-stiftelsen som avslutar sitt samarbete med henne. I pressmeddelandet som kom häromdagen så skriver stiftelsen att de har gjort en grundlig bedömning av ärendet och att de därför har kommit fram till att avsluta samarbetet. Det rapporteras i norsk media.
Ja, och den här stiftelsen motiverar beslutet då så här, citat: "Fallet rör allvarliga frågor relaterade till övergrepp mot unga, och även om vi antar att kronprinsessan inte var medveten om de kriminella handlingarna, anser styrelsen att relationen ändå kan ha bidragit till att legitimera handlingar som strider mot vad vi vill representera. Detta är en situation som vi som organisation tydligt tar avstånd från."
Mm, och sen här tycker jag det kommer något intressant, för i pressmeddelandet så kan man också läsa att Amandusfestivalen, alltså de har en festival, arbetar för att stärka ungas mediekunnighet inklusive förmågan att kritiskt reflektera över och lita på informationer i offentliga rummet, och det kräver öppenhet och verifierbarhet från centrala institutioner. Och då blir det ju också lite intressant i skenet av det, tänker jag. För det blir ju en indirekt kritik mot hela hanterandet av den här situationen. För hon har ju varit med i den här NRK-intervjun.
Ja.
Tolkar du det på samma sätt?
Ja, men faktiskt. Och speciellt nu när du lägger fram det så här också. Det är jätteintressant. Det är ju absolut en kritik mot hur man har hanterat hela Epstein-skandalen.
Det var ju min tolkning, men jag brukar vara...
Jag håller med där. Jag tror absolut att det är så.
Vi håller oss kvar i det norska kungahuset men flyttar fokus till en annan person i kungahuset. Märta Louise.
Härligt.
Hörde du det nästan? Märta Louise.
Det är lätt glatt där borta.
Ja, men
från alltså, ditt håll.
Ja, men jag blir så överraskad. Hon kommer inte vara närvarande för att fira kungen. I alla fall inte vad som har sagts officiellt. Detta bekräftades av hennes manager Carina Schille Carlsen till norska Nettavisen. Men vi vet att Märta Louise var... snedstreck är i stan. Hon var i Stockholm i alla fall igår.
Ja, men det var hon.
Och det dök upp plötsligt.
Ja, hon var i Stockholm igår och vår kollega Agneta Elmegård träffade henne. Hon var här för att promota sitt modemärke Häst. Hon har ju startat ett företag med två andra väninnor. Så Agneta, hon fick en intervju med prinsessan och jag tycker ju, för jag fick ju, Agneta skickade intervjun till mig och dig igår och jag lyssnade på henne. Jag tyckte hon pratade på att vara väldigt öppen kring mycket. Sen är det ju så här, hon vill ju inte svara på några frågor om kungahuset. Och det kan man ju förstå efter allt som har hänt. Men också verkar hon nu verkligen ta den här regeln på allvar. Att hon inte får blanda det kommersiella med det kungliga. När hon då, ja, så att säga, blev utsparkad och inte får representera kungahuset, då satte man ju den här regeln att... hon får inte nämna vare sig i sociala medier eller i samtal eller intervjuer kungafamiljen eller kungliga medlemmar. För det ska då bryta med detta. Och hon höll hårt på det.
Och inte använda prinsesstiteln. Men det gjorde hon i alla fall den första tiden, första åren. Alltså Netflix-dokumentären och det var ju den här turnén som hon och hennes
man hade. Ja, det gör hon ju ändå.
Och jag har intervjuat Märta Louise. Hon var ju med i Aftonbladet morgon, ett morgonprogram som vi hade under ett antal år från 2014 till 2019 tror jag. Och hon var med och hon var ju, jag ska säga, det är en helt annan situation när hon kommer då till en tv-studio, det är en livesändning, än när man kommer som Agneta, vår kollega, gjorde, att åka ut och träffa någon och ha en bandare. Det är två helt olika förutsättningar för intervju. Och som du säger så tycker jag också att hon var ganska öppenhjärtlig, för att här pratar vi med en person som är van vid media. Jag fick jobba, ursäkta uttrycket, arslet av mig. Det kanske inte var det finaste, men det var, jag fick verkligen jobba hårt. För det var i samband med hennes boksläpp av den här, kring änglar och sådär.
Ja, just det.
Och det var så mycket grejer inför den här intervjun och det var så mycket kontakter. Och hon hade en person som stod i studion och det märktes, hon kan det här. Och hon vrickade inte tungan fel en sekund.
Nej.
Men nu ska ni få höra lite andra. En annan kanske Märta Louise. För så här lät det igår när de skulle börja intervjun och då skulle det också drickas kaffe. Och då fick vi höra vad Märta Louise har för kaffepreferenser.
Kaffe med kaffe, latte.
Ja.
Med lite choklad.
Med choklad i?
Ja.
Är det en sån fast chokladbit som ska läggas i då? Eller så?
Han måste gå.
Eller om du har kakao.
Men köper inte det där runt omkring
här. Nej, choklad.
Nej, det var norskt.
Nej, norskt. Nej, det var väldigt norskt. Ja,
ja
det är norskt. Jag har aldrig hört talas om
det. Det är ju kaffe mocka, alltså det är färdigt. Okej, men kaffe latte och lite chokladbit i. Och vad vill du
ha? Gärna, har ni havremjölk mjölk eller?
Ja, kaffe med havremjölk. Kaffe latte med havremjölk.
Ja, har du mandelmjölk också? Eller bara...
Det törs jag inte svara på.
Nej, men en av dem då.
Ja. Men det här är så himla gulligt. Jag tror att det är Johanna Lind, för detta fräcka Sverige och nu entreprenör, som frågar Märta Louise om vilket kaffe hon vill ha. Och så säger Märta Louise då att hon vill ha chokladbit i. Och så frågar
Johanna...
Ja, så frågar hon, aha, vill du ha hel chokladbit i kaffet? Eller menar du något annat? Och ja, ni hör ju också, Agneta skrattar lite, att det var ju väldigt norskt att dricka kaffe. Det får man ju väl ändå säga, det är väl inte så vanligt i Sverige att man ploppar ner en chokladbit i kaffekoppen?
Jag har aldrig varit med om.
Nej.
Men jag å andra sidan vill ju bara ha en rakt upp och ner bryggkaffe. Jag är inte så komplicerad, men det verkar Märta och Lise vara. Men vi ska lägga till här att Märta och Lise intervjuades tillsammans med en av då de kvinnorna som hon startade företaget med. Det är henne som vi hör prata i, lite i bakgrunden också. Jag vet, låter det gott det där med en chokladbit i kaffet? Man kanske borde prova.
Alltså det låter mer som en efterrätt tycker jag. Och, alltså, jag har ju aldrig druckit kaffe i hela mitt liv fram tills nu.
Det är så konstigt att du har börjat med det, Jenny. För du har alltid varit en tedrickare.
Jag har ju hatat smaken av kaffe. Vad är
det som pågår?
Nej, jag tror att det är för att när jag har börjat köra bil lite längre. Jag har dragit ner till Skåne fram och tillbaka x antal gånger. Jag har familj där nere och sådär. Då har jag upptäckt då att jag blir faktiskt piggare av en kopp. Mm. Däremot så skulle jag inte dricka kaffe med choklad. Det låter jätteäckligt, sliskigt.
Men vi kanske ska prova det.
Jag kan ta chokladbiten vid sidan om, men inte i.
Nej, det är gott. Men, whatever. Men Märta Louise får då frågor om sitt företagande. Och det var ju därför hon var i Stockholm. Märta Louise berättar hon startade företaget Häst tillsammans med de här två kvinnorna. Men Agneta ställer även frågor om hur Märta Louise har det i livet.
Det är också jätteviktigt det med att vi kan fira och det att fira livet betyder också att vara där när det är tungt och när man är ledsen. Mm. Och att det också är en del av livet och det att komma igenom de sorgerna som är, det är jätteviktigt tror jag för oss människor att klara av. Mm. För livet är inte för newbies, alltså, livet är svårt, det är hårt och det är ingen som kommer undan det där. Nej.
Men känner du att du är på en bra plats i livet?
Jag känner att jag är på en jättebra plats nu, ja. Men det har tagit tid och så är det ju. Men där har Häst också varit en jättefin sted att ha det här utrymmet där man kan vara sig själv.
Märta Louise säger här att man måste fira livet och att det innebär att man ska hylla det även när det är tungt och man är ledsen. Livet är inte för newbies, alltså nybörjare. Det är svårt och hårt, säger hon. Det är ingen som kommer undan det där. Och som vi hörde här så tycker prinsessan att hon är på en bra plats i livet men att det har tagit tid. Agneta ställde även frågor här om kritiken mot prinsessan och drar en parallell till prinsessa Madeleine som ju också startat företag och tvingats hantera kritik. Vi lyssnar.
Du, alltså, hur personer ser på det? Att för att du kom med din bakgrund och så startade du något kommersiellt. Finns det liksom...
Ja, alltså det är ju länge sedan att jag började med något kommersiellt då. Så det var ju i 2002. Så det har ju varit jättelänge. Men jag har ju haft jättemycket kritik kring det. Då var det ju helt kris, men det var också det för det spirituella som jag stod för då. Och så när
känns det mer tillåtande nu? Eller är det samma?
Jag tror världen har kommit lite längre också. För vi talar ju om intuition och vi talar om dem, och det är ju en jätteviktig del också i det här firmat att vi är tillsammans om det. Så jag tror att spiritualitet också är jätteviktigt i vart än man är. Man är ju den man är vart man är. Så att jag tror ju att intuition är jätteviktigt att dra med sig in oavsett vad man håller på med. Så ja, det har varit jättemycket kritik i Norge.
Alltså men, med Häst också?
Ja, mycket kritik har det ju definitivt varit i Norge. Och ja, men hela världen. Jag vet inte om jag håller med Märta om att världen har kommit lite längre vad gäller synen på kungligheter och att de tjänar pengar på sin kungliga status. För den kritiken existerar fortfarande, den är massiv, precis som tidigare. Men man har kanske som tittare eller läsare eller kritiker blivit något blasé på den här frågan eftersom det bara pågår och pågår. Och vi ser allt fler kungligheter som vill tjäna de här stora pengarna. Men faktum är, det urholkar kungahusens värde. Och jag är förvånad över att Märta, eller Meghan, eller vem det nu kan vara, att de inte vill se det.
Vet du vad som slog mig nu?
Nej.
För att Märta Louise var ju väldigt tydlig igår, och inte bara mot Aftonbladet, det var ett annat mediebolag också, att man får inte använda hennes prinsesstitel. Och hon vill inte, det kan vi också berätta, att hon sa igår till Agneta att hon fick ju frågor om varför är du i stan? Blink, blink. Alltså ska Märta Louise medverka på kungens firande på något sätt? Och då sa hon, jag kan inte prata om kungligheter överhuvudtaget. Men jämför det med prinsessa Madeleine, som också är en kommersiellt bolag. Hon, alltså, Hon har inte kommit kanske lika långt i så fall, eller för den delen prins Carl Philip.
Ja, men här måste man göra en stor skillnad faktiskt. Och det är att prins Carl Philip har startat bolag precis som de andra, ja. Men han deltar inte i marknadsföringen på samma sätt.
Men det har han ju gjort.
Ja, men han har ställt upp på pressbilder
och
intervjuer. Men han står ju inte och pratar rätt in i kameran och visar vilket läppbalsam han ska ha till sina barn.
Det gör
han
ju Madeleine.
Ja, och han har inte plockat in sina barn i reklamen. Så man måste skilja på hur man hanterar de här olika marknadsföringssätten, tycker jag. Mm. Märta Louise går ju ett steg ännu längre.
Och inte vill kommentera liksom kungligheter eller kungliga sfären eller hovet överhuvudtaget, som hon sa då igår.
Ja. Ja, men det är väl för att hon nu liksom har fogat sig till att vilja följa då den här regeln. För så har det inte varit innan. Mm. Jag menar, hela Netflix-dokumentären, där är hon ju en prinsessa.
Ja.
Och den handlar om det liksom. Så att jag tycker det är stor skillnad mellan de här.
Mm. Okej, vi ska gå tillbaka till kungens firande. Vi ska prata lite kläderna, för vi har fått in ganska så många frågor om vad det är för klädkod som gäller då under morgondagen, under galamiddagen, och det är högtidsdräkt. Och jag tänkte så här, Jenny, berätta lite mer konkret vad det innebär, för det kan ju vara lite luddigt för någon som inte har varit på en middag där det gäller högtidsdräkt.
Ja, det är frack för män. Ni vet den här jackan med två skjort där bak, som är lite längre. Man kan ha militär uniform om man då har en sådan grad och kan bära den, absolut. Man kan ha folkdräkt faktiskt också. Annars så gäller för damer lång aftonklänning. Då ska den vara golvlång, eller i alla fall åtminstone täcka anklarna. Så att det ska inte vara något vadlångt, utan det ska gå ner till golvet.
Mm. Och sen en del tiare tänker jag att vi vill få se. Kanske inte på lunchen, men på kvällen, eller hur? Och vilka kommer bära det då? Och hur Sofia, jag tänker Silvia och Victoria. Ja, Sofia kanske också för den delen kommer ha tiara imorgon.
Ja, men det är ju, den här galamiddagen, då är det ju full glam som gäller. Och särskilt nu med tanke på att det är otroligt många utländska kungliga gäster som också kommer brassa på.
Och då är ju praxis att man får ta fram det finaste i smyckeskrinet.
Det är som Nobelfesten. Ta det vackraste du har. Ta det mest glittrande du har. Och man har ju såklart planerat sina kläder under lång tid. Och då ingår det att man väljer ut diadem och andra smycken också såklart som passar till. Och det finns en dialog mellan drottningen och prinsessorna. Man måste ju veta, vad kommer du bära, vad kommer jag bära? Vi ska inte krocka med vare sig färger på kläder eller smycken då. Sen finns det en dialog även mellan prinsessorna och drottningens stylister såklart. I och med att det här planeras så långt i förväg. Och när det gäller diademen då är det ju så att vissa diadem är ju vikta för en drottning. Som det brasilianska, det här pampiga, höga. Det kan man även kalla för en tiara för att det är så högt och pampigt. Även det Lochtenbergska garnityret är ju mer vikt åt drottningen.
Mm.
Det har man ju inte sett på prinsessorna. De väljer många av de andra diademen istället som är lite mindre, så att säga.
Mm. Vi har också fått en fråga från Amelie. Dansas det på den här middagen? I så fall, vad dansar man?
Det är inte alltid så att det är dans på en kunglig galamiddag. Men ofta vid såna här jämna födelsedagar och sånt där, då kan det absolut vara ett sånt inslag. Men det är ingenting som man får se. Ofta brukar ju till exempel SVT sluta sända innan det blir party. Mm. Men SVT brukar ju sända talen till exempel. Och
vi ska säga att de som har rättigheterna till att göra detta.
Det har de.
Jättejobbigt att dansa vilt i liksom golvlång aftonklänning. Jag har gjort det några
gånger.
Det
går bättre än vad man tror.
Ja, jag tycker det är så. Då måste nästan vara någon vals. Jag vet inte, och högklacket och allt. Okay.
Nej, men du, jag håller inte med dig. Jag kan tycka att det känns extra härligt att dansa i långklänning. Men man får hålla upp den så man inte trampar
på
den.
Ja, men det är ju det som är grejen. Ja. Då ska man hålla upp en klänning. Ja. Okay. Ja. All right. Men vad ser du fram emot mest under morgondagen?
Jag ser fram emot att se en väldigt glad kung. Det här är liksom en stor dag för honom. Jag ser fram emot att se hans familj och de kungliga gästerna. Jag tror att firandet på Borggården blir väldigt härligt. Det ska bli fint väder som sagt. Och sen också att i ett sånt här firande så finns det ju väldigt fasta ceremoniella inslag som man inte De finns alltid där.
Ja, saluten bland annat.
Salut och tedeum och vaktavlösning och sådär. Mm. Och vaktavlösningen, den kommer vara mycket pampigare. Och just det där att alla utländska kungliga gäster kommer vara på plats. Det tror jag blir lite härligt.
Jag ska hålla extra koll på den thailändska kungen. Det tycker jag känns spännande under morgondagen.
Ja, gör det.
Okej, och vi ska ju berätta också för er lyssnare att både du och jag kommer jobba verkligen en hel dag imorgon. Du ska vara ute på fältet och jag ska sitta i det som kallas live-chatten på redaktionen. Alltså en sån här pågående chatt med då läsare, lyssnare, tittare. Mm. Vad är det du ska göra ute på fältet?
Nej, men jag kommer ta så mycket bilder och samla ihop så mycket information jag bara kan. Och så kommer jag och ha kontakt med dig. Så
och du kommer vara i chatten?
Jag kommer vara i chatten också. Så, och där kan man ställa massa frågor om man går in på aftonbladet.se då. Men jag börjar på Borggården. För jag vill inte missa det här pampiga firandet. Dels med vaktavlösningen och dels också när kungen då ska hyllas av de här sex körerna. De ska ju framföra det nya verket. Och jag tror att det kommer bli så jäkla fint.
Vi byter fokus till vår svenska kung nu lite mer specifikt. Ämbetet är tungt, tungt. Så sa kungen till Svenska Dagbladets Karin Thunberg i en intervju som publicerades häromdagen.
Ja, men det här var intressant att läsa tycker jag. Det kom ju såna här lite mer personliga intervjuer i samband med födelsedagar och jubileum. Och just detta med att han påpekade att hans ämbete då som kung är tungt. Det kanske inte är en överraskning, men jag tycker det är intressant att han sätter ord på det.
Mm. Jag är inte så säker på att jag har sett det innan, att han liksom gör det. Men i förra gången, då för 20 år sedan, när han skulle fylla 60, så blev min sista undran vilken fråga som ingen journalist ställt till honom. Det här går då att läsa i artikeln. Han visste direkt, ingen frågar mig hur jag mår. Egentligen svarade han då. Du som har intervjuat kungligheter så många gånger, tänker du att det är en lätt fråga att ställa till en kunglighet? Hur mår kungen egentligen?
Men vet du, det är faktiskt en fråga man aldrig ställer. Det är en fråga man ställer ofta när man träffar nära vänner eller någon bekant. Säger, men hur mår du? Hur är läget? Man gör ju inte riktigt det med kungen. Och det har han ju noterat. Men det är också för att sådana intervjusituationer är väldigt speciella. Att man har ganska kort tid på sig och då vill man ställa de frågor man vill ha svar på direkt.
Mm. Han får också frågan, om det gick att skruva tiden tillbaka, vad skulle han med 53 års erfarenhet vilja säga till en unge osäker yngling som stod där utanför sjukhuset?
Ja, det är också intressant tycker jag, för det är ju ganska dubbelt. För han svarar att han inte har några råd som man kunde ge sitt yngre jag då, men han säger att han skulle vilja ge sitt yngre jag mer tid. Tid att utvecklas och få stabilitet. Och tid hade han verkligen inte. Han var 27 år då när hans farfar dog. Och det var hans plikt att ta över. Han var ju då den yngsta statschefen i världen vid den tidpunkten. Så jag tänker att han får ju ofta den här frågan om man kommer abdikera till förmån för kronprinsessan Victoria. Och det säger han ju att han inte kommer göra. Kanske vill han också ge henne tid. Mm, att det är det finaste gåva han kan ge henne.
Ja, och jag tänker också detta med att även om kronprinsessan Victoria jobbar väldigt mycket och hon sägs ju förbereda sig något oerhört och hon hade beskrivit också kungen i den här artikeln, så blir det ändå kanske på ett litet annat sätt om man blir regent.
Mm. Ja, det blir mer intensivt och det kräver mycket, mycket mer tid och engagemang, det gör det ju. Så ja, på ett sätt är det ett tungt ämbete för man är aldrig ledig från det. Då har han ju sagt i någon intervju också att han är inte ledig från det ens när han sitter i soffan hemma på Drottningholm. Nej. Utan man ska alltid vara tillgänglig, ställa upp, representera. Man är ju också ständigt bevakad, observerad. Så man blir mer så här kringskuren i sitt privatliv.
Mm. Han beskriver Victoria som väldigt ambitiös. Och någonting som är intressant i artikeln också, han får frågan om lite kring då hans barn och barnbarn. Och då sa han någonting i stil, men de får sköta sitt.
Det är väl lite, jag kan tycka att det är lite typiskt kungens inställning. Kommer du ihåg redan vid förlovningen 76 när han och drottningen satt i förlovningssoffan? Och hon vände sig lite mot honom för att hon får en fråga på svenska och ska svara på svenska. Och så säger hon något i stil med, kan du hjälpa mig? Mm. Och han bara slår ner på det med att, nej du får klara dig. Det är lite han, jag tror att det är en del av hans personlighet också, så här att man ska vara kapabel och klara. Och om man ska alltid försöka. Det är lite det här scout-inställningen också. Så här, man ska alltid försöka vara, och man är alltid redo.
Du snälltolkar ju.
Och gör sitt bästa.
Jag skulle bli så här, men om jag var Silvia skulle jag tänkt, men hallå, här flyttar jag till ett annat land. Du är kung, jag kan inte språket. Svenska är svårt, hjälp mig bara på traven i början.
Ja. Ja, ja, jag köper det också, absolut.
Okej, kungen har även gett en intervju till SVT och i Vett Hermundstad. Där berättar han att trots att kungen då börjar komma upp i åren finns ingen tanke på pension. Jag kan ingenting annat sen. Och det var ju lite det som vi diskuterade här innan. Fanns det någonting annat som du tänkte kring den intervjun?
Den här sänds ju då ikväll onsdag, den 29 är det idag. Ja. Så då kan man se hela, men SVT har lagt ut ett smakprov då liksom, med citaten. Men återigen, här kommer ju då den här frågan upp med abdikation. Och kungen berättar i SVTs intervju då för Yvette Hermundstad om att han blev förvånad när hans kusin Margrethe då abdikerade. Och så kommer han säga då i intervjun ikväll att jag tror att hon kände att det var jobbigt för henne.
Okej. Vi ska ju som vi har utlovat hålla lite mer fokus än vanligt på kungen i detta program, i detta avsnitt. Vi ska senare besvara en drös med frågor som ni skickat in gällande kungen. Bland annat frågan, finns det sidor av kungen som allmänheten sällan får se men som är välkända bland hovfolk och journalister? Och ni ska också få höra vad prins Harry svarar på frågan om hur han ser på uttrycket en icke-arbetande kunglig, och det är efter all den här kritiken han och Meghan har fått när de agerar som semikungliga. Podden Kungligt är strax tillbaka. Nu går vi över till Storbritannien, eller rättare sagt till Australien, där då Harry och Meghan nyligen var på något slags semikungligt besök. Vi har pratat om det här i förra avsnittet och många gånger innan det. Under resan visade Meghan upp en elegant garderob med flera klädbyten. Nu har Meghan fått massiv kritik efter en app, One Off, som hon har investerat i, har lagt upp länkar till butiker som säljer de här kläderna. Det uppges att Meghan tjänar pengar på att följare köper de här plaggen. Det som retat upp folk, och det är det här liksom som är det, grundgrejen, det är att hon har lagt ut reklamlänkar till en outfit som hon bar på Bondi Beach, där det nyligen var ju ett fruktansvärt terrordåd på stranden.
Men det är väl både makabert och smaklöst att marknadsföra klädköp vid ett besök på en plats som drabbas av ett terrordåd. Jag kan inte få ihop detta. Harry och Meghan träffade överlevare efter den här skjutningen då på stranden. Det är så jäkla tondövt. Sen kan man ju tycka att det är helt bisarrt att marknadsföra sin garderob under ett sånt här semikungligt event. Och det är ju det här som kungahusen avskyr, att man då skor sig på sin kungliga status och sin titel. Dels förvirrade människor, och det blir ju i slutändan så att kungahuset kan betraktas som sponsrat. Och det spelar ingen roll att Harry och Meghan inte tillhör kungahuset längre. Så länge de gör den här typen av resor så kommer de att kopplas ihop med det brittiska kungahuset. De använder ju sina titlar, de behandlas ju som kungligheter.
Jag är väldigt smatt, jag vill nästan boka en tid i vilorummet.
Nej, men hur kan man få för sig? Hur kan man få för sig?
Och folk har rasat över den här appen och att Meghan låter sig vara då en reklampelare för den. Och då främst är det ju på grund av det här besöket på Bondi Beach. På den första bilden kunde man se Meghan tillsammans med räddningspersonal hand i hand med prins Harry. Och efter kritiken så bytte man bild till en där man endast såg då Meghan. Hon bar ett par ljusa byxor, en randig skjorta, solglasögon och stickad tröja lite sådär slängd över axeln. Många anser att det är tydligt sätt att kommersialisera då det här kungliga varumärket.
Ja, men det är ju inte ens en tvekan. Det är ju det hon gör. Varför skulle man annars välja en bild där Harry är med, prins av Storbritannien? Varför skulle man annars byta den här bilden när kritiken blir massiv? Och enda sättet att komma bort från kritiken och verkligen känna sig fri till vilka samarbeten man än har lust med, det är ju att avsäga sig sin hertiginnetitel. Eller, jag har kvar den då, men använd den inte. Aldrig, aldrig, aldrig.
Men det tar ju inte slut där, Jenny. För nu har brittiska medier nått sig nyheten att det är en ny semikunglig resa på gång då för prins Harry och Meghan. Enligt The Mirror planerar paret att besöka ett land på den afrikanska kontinenten, och enligt källor till tidningen är det ett land som ingår i samväldet, alltså det, den sammanslutning av länder som tidigare var kolonier till Storbritannien men som har kvar kung Charles som statschef. Det är såklart mycket mer känsligt för kungahuset än om paret besöker ett land som inte har lika stark koppling till Storbritannien. Nu har ju för sig Australien det, men berätta, vad är det här för grej de nu ska göra?
Nej, men nu kör ju det här paret på som en bulldozer. Det är det de gör. Jag är faktiskt lite chockad över att Harry och Meghan så tydligt går emot de regler som drottning Elizabeth, kung Charles och prins William då satte upp för dem när de lämnade kungahuset. För de gör exakt det som de lovade att inte göra. Och det spelar ingen roll att de utåt säger att det är en välgörenhetsresa eller liknande. De tas emot som kungligheter, resornas upplägg är som en kunglig resa, de redovisar det som en kunglig resa på sin hemsida. Det finns ingenting i detta som skulle kunna vara ursäktande för dem kring de här resorna.
Men kommer de att få, och när får de någon reaktion från det brittiska kungahuset?
Nej, men jag är helt övertygad om att det är puttrar väldigt mycket ilska och irritation under ytan. Det kommer vi aldrig få veta. Men en sak vet vi, och det är ju att prins Harry, han är helt säker på vilken roll han spelar. Vi ska lyssna på ett klipp från prinsens besök i Ukraina här om veckan. Och det var ju också ett slags kungligt upplägg på den resan. Och ITV ställer just den frågan till Harry om vad han har för roll. Vi lyssnar.
Harry, do you recognize that phrase, not a working royal? I mean, it strikes me, you're obviously from the royal family. You're here doing a trip, bringing attention to a really important cause that risks being forgotten. Do you recognize that description of you?
No, I will always be part of the royal family, and I'm here working and doing the very thing that I was born to do, and I enjoy doing it. I enjoy being able to do these trips and come and support the people that I've met before, the friends that I've made, and hopefully bringing attention to issues that, you know, for one reason or another, drop out of the news because something else has popped up. But you know, I'm grateful to all of you guys being here and telling these stories that so desperately need to be told.
Ja, Harry får frågan. Känner du igen dig i den här frasen? En icke-arbetande kunglighet? Men det slår mig, du är en del av familjen, kungafamiljen. Du är här för att sätta strålkastarljuset på ett mycket viktigt ämne. Känner du igen dig i den beskrivningen? Säger då programledaren. Och då säger Harry direkt nej. Och så säger han så här. Jag kommer alltid vara en del av kungafamiljen. Och jag är här och arbetar och gör det som jag var född till att göra. Och jag gillar att göra det. Jag gillar att göra de här resorna och stötta människor jag möter. Och att jag får sätta strålkastarljuset på det som riskerar att falla bort från nyhetsrapporteringen. Alltså, det här är ett statement från prins Harry.
Ja, ja, ja. Och så här har jag aldrig hört honom säga riktigt innan. Och han säger ju då med en självklarhet, han är född in i kungafamiljen. Han älskar de här resorna. Alltså, det kan ju inte bli tydligare än så här.
Nej, nej. Men om han nu känner på det viset, att han verkligen älskar det kungliga jobbet och uppdraget, då är ju den stora frågan, varför lämnar han då kungahuset? Och argumentet han använde då 2020, det var ju att han och Meghan ville komma undan från uppmärksamheten. Okej, fine. Men också...
Förlåt att jag skrattar, ja. Men nu, de söker ju ingenting annat än uppmärksamhet.
Nej, det är det enda de vill ha. Och de vill också då tjäna egna pengar. Och det är, jag tror pengar är det magiska ordet här. Men den där inställningen att han skulle både ha och äta kakan, den fungerar ju inte. Och det är
än så...
Än så
länge gör det ju det.
Nej, men det gör det ju inte, för att han skadar ju kungahuset. Om han då
Men de reagerar ju inte.
Nej, inte...
Vad vi vet.
Inte än, liksom. Men alltså, så här kan de ju inte ha det. Han säljer ju ut... Prins Harry säljer ju ut kungahuset genom att tjäna pengar på sin kungliga status. Och det här kommer inte kunna pågå hur länge som helst, för att... någon gång måste kung Charles, eller om det då blir William,
ja, precis,
sätta ner foten, för att det som Harry och Meghan nu gör med brittiska kungahuset, det riskerar ju faktiskt folks förtroende för kungahuset.
Vad tror du brittiska folket tänker?
Nej, men många britter är ju jättenegativt inställda till Harry och Meghan. Det är klart att det finns en del som stöttar henne, men de är ju större i USA. Det är fler positiva, ja, röster kring dem i USA som inte har den här traditionen av kungahus och som inte riktigt förstår hur det funkar. De har ju för fasen en president som är sponsrad åt höger och vänster och är korrupt. Så jag menar, de kan ju inte förstå varför inte Harry och Meghan skulle kunna få sälja eller tjäna pengar på sin kungliga status.
Samtidigt så tror jag att prins Harry saknar Storbritannien.
Ja, det tror jag absolut, och sin familj.
Ja, oh, Jesus. Men vi ska fortsätta att prata om Meghan. För det dök ju upp en annan sak som... Alltså, jag vet inte riktigt. Ja. Alltså det var så här, på Megans Insta, hon publicerade två inlägg, varav en var en video som, ja, det är många som har höjt på ögonbrynen för det här. Hon delade en video som publiceras av en sida som heter Astrology is for Everyone. Texten till videon lyder: Oxen, Lejonet, Skorpionen och Vattumannen avslutar de tuffaste 7 åren i sina liv den 25 april.
Ja, just det. Den såg jag. Jag fäste inte någon uppmärksamhet på det. Den bara flödade förbi. Men det kan vi konstatera att...
Jag ska förklara sen varför jag började.
Men Meghan, hon föddes ju 4 augusti 1981. Så hon är alltså lejon. Så hon är ett av de här stjärntecknen då som avslutar de tuffaste 7 åren i sina liv. Men hon delar ju det här klippet då till sina 4,5 miljoner följare. Och det måste väl ändå vara då för att hon tror på eller vill säga någonting med den här förutsägelsen. Att hon måste då ha känt då att de senaste 7 åren varit väldigt utmanande, eller?
Ja, alltså det är något indirekt budskap i detta. Alltså ärlighetens namn, jag kan komma ut med att jag kan slösurfa i soffan och då kan jag göra, alltså jag kan ligga och chatta med AI. Alltså jag kan hålla på med så konstiga saker om så här, hur blir man riktigt, riktigt bra på flugfiske? Alltså jag kan ha såna konstiga diskussioner.
Ja.
Och i den här slösurfaren så brukar jag också slösurfa runt på liksom astrologiska sidor. Ja. Jag är själv skorpion, då kan jag outa det. Och jag har sett det här, att det ska tydligen bli en fantastisk, från och med juli ska det bli fantastiskt bland skorpionen. Men grejen är, jag skulle inte dela det på Insta. Alltså det är bara som en liten så här ströunderhållning. Och hon har ju, som du säger, miljontals följare. Hon vill ju säga någonting med det här.
Alltså ja, det väl låter, jag tror inte att du berättade, men det låter jättehärligt om vi har en härlig tid framför oss. Med alla domedagsgrejer och ekonomisk världspolitik. Ska fisken få det bra då? Jag är fisk.
Ja, jag vet. Alltså sån koll har jag inte.
Nej, men det är tillbaka till Meghan då. Men det är lite svårt att förstå vad hon ville säga mer konkret med det, tänker jag. Men tänkte du på det i Svenska Dagbladets intervju med kungen? Han fick ju också en fråga om det här med astrologi. Och han svarade ju då så här: stjärntecken, jag vet att jag är oxe, men jag tror inte så mycket på horoskop. De är för generella. Och det är väl ändå...
Det kan man ju hålla med.
Det kan man väl hålla med om. Ja.
Men då kommer jag också tänka på, minns du vilken extrem bass det var i början av året? Vi hade till och med uppe det på redaktionella möten.
Ja.
För att bland annat på TikTok, men det var all over the place. Vi har ju sån här... ganska mycket, vad googlar folk på? Alltså vad är folk intresserade av nu? Lite analyssiffror. Och då var det många som googlade på hästens år. Och jag var så här, hästens år? Men det innebär att det kommer att bli stora förändringar, lite rasande tempo för många av oss, alltså detta år. Men då pratar vi kinesisk astrologi, så jag känner så här, det blir en hopplandning av allting. Men Megans inlägg, hon la upp ett ytterligare inlägg om hennes stjärntecken lejonet.
Hon är väl inne. Jag tänker att hon är lite Los Angeles hippie.
Aha, du tänker så?
Ja.
Ja, så kan det vara.
Hon är ju uppvuxen i Los Angeles. Jag har ju, en av mina bästa vänner bor i Los Angeles. Jag kan säga så här, det är mycket hippie talk. Alltså det är väldigt så här, astrologi, vad heter sånt där, olika pulver och grejer som ska förbättra kroppens prestanda. Man går in i sig själv. Alltså det är mycket, mycket sånt som är inne där.
Det är trendigt nu. Okej. Okay. Sen finns det ju de som verkligen tror på astrologi. Vi får ju hålla...
Alltså, ja, ja. Jag förminskar det inte. Jag bara säger att jag tror inte på det. Men
jag blev överraskad av det här inlägget. Och jag var inte den enda kan säga... Okej, kung Charles är ju på resa i USA. Och det finns så mycket att säga om den här resan. Vi har noterat några intressanta detaljer. Förutom då de här enorma stående ovationerna, applåderna som kung Charles fick i kongressen igår kväll. Jag tror aldrig Charles har fått så mycket applåder och ovationer. Han såg till och med chockad ut. Han är ju inte, Och så ska vi besvara en drös med frågor som ni skickat in gällande kungen. Bland annat den här frågan om det för sidor av kungen som allmänheten sällan får se, men som är välkända bland hovfolk och journalister. Den kungliga podden är strax tillbaka. Ja, i måndags kväll så tog Donald och Melania Trump emot kung Charles och drottning Camilla i Washington DC. Och det är det första statsbesöket i USA på nästan 20 år av en sittande brittisk regent. Innan de gick in och drack te, det här var då när de kom lite där vid Vita huset, och ställde de upp sig på södra gräsmattan utanför Vita huset, och då hände något speciellt, Jenny.
Mm. Det var ingen som hörde vad de pratade om, men läppläsaren Nicola Hicking, har en uppfattning. Och här måste vi lägga till då att i Storbritannien så är det med läppläsare jättestort. Tabloiderna använder det, det är stort. Med den här läppläsarens hjälp har Daily Mail redogjort för konversationen mellan Trump och kung Charles. Och enligt läppläsaren så sa han sig ha varit i kontakt med Rysslands president och gav en pessimistisk bild av utsikterna då för fred i Ukraina. Och så hade Trump sagt så här: så just nu pratar jag med Putin. Han vill ha krig.
Ja.
Enligt läppläsaren.
Ja, exakt enligt läppläsaren. Och då verkade inte kung Charles vilja prata mer om saken där och då. Vi får diskutera det senare, påstod läppläsaren att kung Charles har sagt.
Mm.
Men då fortsatte Trump.
Ja, ja. Han säger så här: jag har en känsla. Om han gör det han säger kommer han att radera ut befolkningen. Och Charles blir ju jättestressad av det här. Han bara säger någonting om att en annan gång. Och det är ju svårt att veta om den här läppläsaren har uppfattat den här konversationen korrekt. Men som jag sa, läppläsare är stor sak i media i Storbritannien. Brittiska kungligheter är faktiskt vana vid det och är lite försiktiga. Jag har lagt märke till att prins William till exempel, som genom åren varit utsatt för läppläsning och skapat rubriker, han sätter ofta handen för munnen och hostar till. Mm-hmm. Och sen säger han någonting till personen då som står bredvid eller så med skydd av handen. Mm-hmm. Och det är väl ett smart sätt att dölja sig för läppläsare då, tänker jag.
Vad skarpsynt du är.
Ja, men han har gjort det så många gånger det sista. Okay. Bland annat när han stod, kommer du ihåg när Andrew Mountbatten Windsor var med på en av sina sista kyrkobesök i offentligheten?
Just.
Då trängde han sig fram så här till prins William skulle stå bredvid honom och så skulle han börja prata.
Mm, och då togs det ju foton och filmades. Ska vi
ja, och då ville nog inte William riktigt vara med på de noterna. Och det var då han så här satte handen för munnen och så sa han någonting snabbt då till sin farbror.
Mm. Okej, okay, spännande. Det har jag inte, det ska jag hålla utkik på här den efter. Och det här besöket är ju ett försök eller ett sätt att då försöka tina de lite frostiga relationerna mellan USA och Storbritannien. Och igår kväll höll då kung Charles ett tal i amerikanska kongressen, och vilka applåder och ovationer det blev. Han tog upp flera lite känsliga ämnen och han sa även att partnerskapet mellan Europa och USA är viktigare än någonsin. Så här lät det då.
That partnership, I believe, Mr. Speaker, is more important today than it has ever been.
Och han underströk bland annat det fortsatta stödet till Ukraina och det modiga folket. Och han sa också att det stödet som fanns för USA efter 11 september, det står fast än idag. Och Trump har ju tidigare kritiserat Storbritannien för att de inte har stöttat USA tillräckligt i konflikten med Iran. Och under den kommande middagen så verkade Trump väldigt nöjd med kung Charles.
I want to congratulate Charles on having made a fantastic speech today at Congress.
Ja, Trump sa att det var ett fantastiskt tal på hans, ni vet, typiska sätt. Men det känns som att kung Charles har aldrig upplevt en sån här ovation. Och vår kollega Johan Gunnarsson här på Aftonbladet klippte ihop ett otroligt klipp igår kväll som ni måste titta på om ni vill ha liksom en överblick över talet. Och han hade då speedat upp lite bilderna på de här kongressledamöterna. De ställdes upp och applåderade och satte sig ner och sen samma sak igen. Så det blev som liksom att de studsade upp och ner hela tiden.
Jag noterade en helt annan sak också, att Camilla och Melania, eller då deras personal, det var hur de hade synkat kläderna. För på dagen så hade de liknande vita dräkter och på kvällen då rosa klänningar.
Ja, det tyckte jag också. Jag tänkte på det. Det var udda. Men jag noterade en annan sak. Nu kommer vi till detaljerna. Men sånt här är, jag gillar sånt här. För under det här mötet, alltså det var när de skulle gå ut då i Vita huset på gräsmattan och de skulle gå ut i trädgården, de fyra. Och det var någon slags visning av Vita husets bikuper och då den här honungen som det ger. Det var ju mycket sen photoshot-grej. Men då hade ju Melania, hon har ju ofta väldigt höga klackar. Men det hade faktiskt, Camilla hade imponerande höjd på sina. Och smala som attans. Då var det så att då gick de här fyra gick då fram. Och sen så var det som stenbeläggning vid de här bikuperna. Men det fanns inte plats. De stannade, Charles och Trump. Så Melania och Camilla fick stå på gräsmattan. Och Melania, jag tror att hon fick stå, alltså lägga allting vikt på tån. För att man såg hur de här klackarna bara sjönk ner i gräsmattan. Och hon kämpade verkligen. Och jag såg Camilla såg också skruva på sig. Alltså det kan ju inte vara ett lätt. Jag tyckte det var lite roligt.
Ja, men verkligen. Jag noterade det också, stackarna.
Nu är det ju ett stort firande på gång. Och nu kommer det här lilla frågesjoket som vi har utlovat. Som handlar då mer specifikt kring vår svenska kung. Jag har förkortat frågorna lite så ni vet, så vi skulle få plats med ett antal. Jag tänker att vi sätter igång. Fråga nummer ett, från Alexander. Vad tror ni att kungen tycker om att vara i centrum på det här sättet? Han är ju van, men ändå, tror ni han trivs i den rollen eller helst skulle vilja vara i bakgrunden?
Jag tror att han är så van vid det nu och han vet ju inget annat. Han har ju alltid haft den här rollen. Han har ju sagt att han inte gillar intervjuer och nej, det gör han inte. Han är inte så intresserad av det. Men det är klart att det blir många sådana vid sånt här firande. Han vet ju att det tillhör jobbet. Han vet ju att det ingår så att säga i hans tjänst. Men nej, han är inte jätteförtjust.
Och sen har vi fått in en fråga från Kerstin. Vem i kungens närhet fungerade som fadersgestalt under hans barndom?
Ja, men kungen hade ju inte riktigt någon fadersgestalt att förlita sig på. Han var ju 9 månader ungefär när hans pappa då dog i en olycka. Hans farbror, prins Bertil, som ju var lite på standby ifall något skulle hända, den unga tronarvingen. Men han hade ju fullt upp med jobbet, så han fanns ju inte alltid där. Och många av herrarna vid hovet, de tyckte ju att den här blivande kungen, han måste träffa mer män i livet. Han var ju bara omgiven av kvinnor. Hans systrar, hans mamma, barnsköterska Nenne. Och så hade han ett utbildningsråd och ett uppfostringsråd med mycket herrar i. Och de ansåg att nej, men han måste börja på internatskola. Och valet föll då på Sigtuna humanistiska läroverk. Och där fanns det ju jättemånga killar och män i form av lärare och så vidare. Många av de killarna som kungen lärde känna är faktiskt än idag hans närmaste vänner. Men när kungen då var lite mindre, då gjorde man försök för att han skulle få manliga förebilder. Man bjöd in kungens gymnastiklärare Helmer Winberg till familjen. Han fick då aktivera den blivande kungen. Och så fanns det en polis, Lars Mörling. Han var en annan sån person som man anlitade. Och det hände faktiskt att den lilla prinsen då, han fick åka med på Mörlings motorcykel. Det måste ju varit fantastiskt för kungen, tänker jag. Och en annan manlig förebild, det var gymnastikdirektören Bengt Herman Nilsson. Och han tog sig också an lilla prins Carl Gustav, eller hertigen som han kallade sig i familjen. Och det var ofta under sommarloven då på Soliden.
Man hör verkligen att det är en annan tid.
Det var en annan tid, ja.
Okej. Okay. Nu har vi fått in en fråga från Josefin. I England har de ju kodord med broar när någon går bort. Men vad har Sverige för kodnamn när till exempel kungen går bort?
Alltså så vitt jag vet så finns det inget kodnamn. Och gör det så har inte det nått mina öron. Så det kanske gör det, men jag har inte hört något. Inte så som det är i UK att man säger London Bridge is down eller så. Men sist en kung dog i Sverige, det var ju 1973. Och man har så att säga en blueprint på hur en kunglig statsbegravning går till. Man kan följa det här schemat punkt till punkt. Det är ju många fasta moment som ingår som inte ändrar sig. Sen kan man fylla på med mer personliga val av musik, kanske vid en gudstjänst eller någonting annat. Men det finns en plan för hur sånt går till, det gör det.
Stina undrar, vad är det bästa respektive det sämsta som du, Jenny, tycker att kungen har bidragit med i den svenska monarkin? Det är inga lätta frågor.
Nej, men jag gillar att bli utmanad i detta. Men där får jag nog säga att en av de bästa sakerna med kungen, det är hans engagemang för miljö och klimatfrågor. Och det kan ju låta konstigt för många kanske, men man ska inte underskatta offentliga personers betydelse för sådana frågor. Och kungen har ju faktiskt en själsfrände i kung Charles som också började med det engagemanget väldigt, väldigt tidigt, redan på 70-talet. Då var frågan inte alls lika brännande het som den är idag, utan båda de här kungarna har ju hållit i det här och inte släppt den frågan. Sen gillar jag också att han har levt upp till sitt motto för Sverige i tiden. Han har moderniserat hovet på många sätt, han har öppnat upp slotten för allmänheten, man kan gå på utställningar, de erbjuder föreläsningar. Det finns alltså en öppenhet mot folk att, jag menar, vi äger ju på ett sätt de här slotten. Det är skattepengar som går dit och då får man också ta del av det. Och den tanken gillar jag.
Det var ju också den här frågan, vad är det sämsta?
Ja, det sämsta? Gud. Ja, men ingen människa är perfekt. Det spelar ingen roll om som hade suttit på tronen, för klavertramp och sånt sker ju hela tiden. Det är klart det går att rada upp en rad saker som man kan vara kritisk mot, som kungen har trampat in något klaver, men det spelar ingen roll, vem som helst som hade suttit där hade fått samma, eller listor fast med andra saker. Mm. Så det är svårt att säga.
Okej, okay. Ja. Vi går vidare till Louise. Finns det sidor av kungen som allmänheten sällan får se men som är välkända bland hovfolk eller journalister?
Ja, det gör det ju. Kungen har en sida som är officiell. Han är ju alltid sig själv. Det är inte så att han förställer sig. Han kan inte det. Jag tror inte han är för kapabel till att förställa sig. Och det är ett bra tecken. Men i det officiella så bjuder han inte på något personligt eller privat. Utan han är ju stram på det viset. Många beskriver honom som lite bister. Den yngre generationen kungligheter, de bjuder ju i större utsträckning på sig själva. Men det många nämner, och som jag också då har sett bakom kulisserna, det är ju hans humor. Den ser man inte riktigt i det här officiella. Jag kan tycka den är lite torr ibland. Jag har blivit utsatt för en del skämt, men han försöker skoja liksom. Det är väl inte alltid jag kopplar direkt sådär. Svårt att förklara. Men jag tycker även att den där sidan man ser hos honom på Soliden ibland när han då firar kronprinsessan Victoria, den är härlig, för det är också väldigt spontant. Man tror inte det, men kungen kan vara väldigt spontan när det passar honom. Jag förstår att han inte vill vara spexig officiellt, men då är det desto roligare att se honom i de här lite mer semi...
Men han har ju ändå varit lite spexig, som på Soliden när Victoria förlor och skulle
få hela är publiken...
Maja, min praia, eller
jo, men då är ju det mer i ett familjärt sammanhang.
Ja. Har det funnits tillfällen där hovet aktivt försökt mörka eller tona ner något kring kungen, det undrar Hannes.
Ja, men tona ner är ju en del av hovets jobb om någonting speciellt händer. Aldrig mörka har jag inte varit med om, men tona ner, för att det är ju, kungen omger sig ju med en stab av människor som är där för att stötta honom och göra hans arbete enklare. Och det är klart att är det en stor kris eller någonting, det är klart att hovets, en del av dess uppgift är att hantera den krisen. Men då är väl, då skulle jag väl nog vilja säga att det är väl kungen då som vill mörka saker. För jag tänkte på det i Svenska Dagbladets intervju då. Så förnekade faktiskt kungen att han hade pussat på drottningen häromveckan. När han och drottningen var på den här Mamma Mia-konserten. Då fick ju faktiskt hovets informationschef lägga till att... Jo, visst var det där en puss.
Mm. Så att det har vi ju sett på bild.
Det har vi sett på bild.
Vi har fått in en fråga från Nira angående det där, och hon tyckte det var jätteroligt att se att de pussades, men det gjorde att hon också kom att undra hur mycket inflytande har Silvia haft bakom kulisserna?
Ja, men kungen säger ju att drottningen är hans viktigaste rådgivare, så hon har såklart inflytande över honom, så är det ju. Men det är ju alltid kungen som har sista ordet, och han går efter eget huvud och egen vilja. Tänk på att han har ju, ja, dels har han 53 års erfarenhet av att vara statschef. Vem kan jobbet bättre än vad han kan? Men det är klart att Silvia har lite inflytande på honom, så är det ju.
Mm. En fråga från Sara. Finns det något från kungens barndom som du tycker är extra intressant? En rolig detalj eller liknande?
Ja, men jag tycker att kungens barndom är extremt intressant just för att han är i den generationen som stod lite grann i brytpunkten mellan det gamla och det nya. Han är ju den första kungen i Sverige helt utan makt, så är det. Men när det gäller barndomen så finns det ju enormt mycket att gräva i. Och igår när jag satt och skrev en artikel om kungen så hittade jag det här. Det tycker jag var så himla gulligt och mänskligt. Men när han var liten så hade han en liten snuttefilt som tröst. Och det var en bit av en vaxduk som han hade som underlägg i sängen som bebis. Och till slut var det bara en liten grå väv kvar av den här vaxdukslappen. Och inför sin femårsdag lovade han sin mamma att sluta använda den. Det säger någonting om...
Alltså, jag tycker inte det var så gulligt avslut. Han kan väl få ha sin lilla vaxduk hur länge han vill.
Nej, men han var 5. Det är väl många som slutar tidigare än så. Men hur som helst, man glömmer ibland bort att den här liksom symbolen för Sverige, den här kungen som är lite bister kanske i officiella sammanhang, att han har ju också haft den här barndomen, den här uppväxten, och gått igenom samma problem som alla andra barn har gjort. Mm.
Jag fick höra en fågel viska i mitt öra häromdagen.
Ja.
Att han, det här med bisterheten, att han har kunnat vara sträv och lite bister då, som du nämner, mot personer i sin omgivning. Men ju fler barnbarn han får, desto mer har han mjuknat. Och det är väl inte helt ovanligt?
Nej, men det stämmer säkert.
Ja. Okej, ja. Vi tar en sista fråga. Den kom från David. Har kungen något smeknamn från Säpo? De kan ju inte säga kungen eller drottningen när de står bland en massa folk och pratar i sina hörsnäckor. Vad säger de då?
Oh, spännande fråga. Ja, på 70-talet så var Säpos smeknamn på kungen CG16.
Men sen, alltså Carl Gustav den 16.
Ja, precis. CG16. Men sen, jag har också hört att han gått under namnet, eller Säpo-namnet pappa. Alltså mamma och pappa, om drottningen och kungen. De har säkert fler namn på honom, kan jag tänka mig.
Ska vi säga så, Jenny? Vi hade väldigt många fler frågor, men vi har ju frågeavsnitt som kommer framöver. Så då tar vi med de frågorna där, tänker jag.
Det gör vi, ja.
Imorgon alltså, kungen fyller 80 år. Det blir en lång dag, och för de kungligt intresserade, och även kanske för andra, så blir det mycket spännande att följa på Aftonbladet.
Vi hörs. Ha det gott. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.